Yeah.
Yeah.
Hej och välkomna till tredje gången gilt, avsnitt 277. Sandra är äntligen tillbaka hos mig och Viktor. Lyckas jag få in alla namnen där.
Ja.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Det känns kul att vara tillbaka.
Det är kul att ha dig tillbaka. Du har till och med blivit efterfrågad, som vi kommer få se i en av kommentarerna i slutet av avsnittet.
Oj,
jag trodde att du skulle säga ökänd eller någonting.
Ja, du har blivit ökänd.
Gratulerar.
Det hade varit något. Nej, men det är kul att vara tillbaka och komma in i vardagen lite. Jag har ju haft lite upp och ner de senaste veckorna med massa olika saker. Men så, ja, men för de som inte vet så har jag liksom separerat med min sambo, eller min före detta sambo. Så då har det varit mycket med det, och nu ska jag försöka hitta något nytt boende för att jag vill testa på någonting nytt, känner jag.
Du vill testa att bo i samtliga stadsdelar innan du dör?
Precis. Tänker gå igenom alla i Stockholm, tänkte jag. Kan ju vara en bra idé.
Vila i frid, Sollentuna-podden.
Fan.
Sollentuna är ju den bästa tunan.
Ja, det är ju det. Men nu har jag bott här i typ 4 år. 5 år. 5 år har jag nog bott här. Så jag känner att nu vill jag dra mig till Västerort. Så får se vart i Västerort jag hamnar.
Mm. Vilken grej.
Så hur är det med er då?
Jo, det är väl bra. Lite så här småstressad över jobbet och så och sånt. Och det är lite, det är smådeppigt att titta ut genom fönstret, eller inte titta ut genom fönstret här i och för sig, men att titta ut genom fönstret mot världen, om man säger så. Att följa nyheterna och se vad som händer, kanske framförallt i USA då.
Ja, precis. USA och även lite mindre skala Stockholm igår onsdag.
Mm.
Det går inte riktigt att ha det här avsnittet och att vi sitter och pratar utan att anmärka på mordet på George Floyd och de protester som pågår i USA och den polisbrutalitet som sker.
Mm.
Speciellt, det är svårt att prata om också eftersom vi tre är alla vita och kan inte riktigt förstå. Man kan ana rasismen kanske, men man kan inte förstå. Man kan bli trött på att det är så mycket snack om det och bara massa på sociala medier hela tiden om Black Lives Matter och protesterna och våld, och vara trött och inte vilja se det längre, men vi behöver inte bli utsatta för det, så att det
precis, det är ingenting som vi lever i.
Nej, precis. Så jag känner i alla fall att det är viktigt för min del att vi på något sätt inte sitter tysta och ignorerar det och håller på med annat, utan att vi faktiskt anmärker på hur förjävligt det är.
Ja.
Och att man borde donera pengar om man kan göra annat till Black Lives Matter exempelvis, som har ett internationellt eller globalt arbete. Det går att göra på blacklivesmatter.com och inte vara tyst eller passiv i den här frågan. Mm. En svart bild på Instagram med Blackout Tuesday är nästan aktivism, men det är inte riktigt. Det är typ the bare minimum.
Det är väl dock lite problematiskt för att det blockerar ut flödet för de som faktiskt behöver det.
Ja, det har ju varit mycket. Folk har använt hashtaggen Black Lives Matter till de här svarta rutorna och har det blockat ut informationskanaler. Tanken var ju att man skulle köra Blackout Tuesday hashtaggen och så vidare. Det var ju samma sak med någonting jag föll för också, lägga upp bilder på en Black Lives Matter symbol på Facebook med den hashtaggen och checka in på amerikanska ambassaden i Sverige för att protestera digitalt härifrån. Men det var ju samma problem där, så det var ju samma sak, ändra hashtag.
Det var några avsnitt sen som jag snackade lite i förbifarten om American Crime Story, en dramatisering av, i alla fall i första säsongen, hela O.J. Simpson-fallet i början av 90-talet, och det blir liksom extra tragiskt att nu är vi här år 2020 och det är samma visa ändå.
Ja, det är hemskt faktiskt. Man trodde att man skulle komma längre, helt klart. Men det är så bra att det är så många ändå som tar ställning till det här och ändå liksom uppmärksammar att det är ett problem. Liksom. Det är som vi pratade lite om förut, att även många spelföretag till exempel har tagit ställning i det här och gått ut med vad de tycker och tänker kring hela den här situationen.
Ja, vilket jag tycker att inget företag förtjänar en klapp på axeln för det. Det borde vara the bare minimum.
Mm.
Men det är också problematiskt i fall som när Blizzard, Activision Blizzard hade något sånt meddelande medan de för var ett halvår sedan, ett år sedan stängde av e-sportare för att de stöttade Hongkong upproren
precis
mot polisstaten där.
Ja.
Nej, ingen av oss är väl politiska experter, jag vet inte.
Nej, jag känner mig liksom absolut inte kvalificerad nog att avgöra det, men det känns det inte som att detta ändå är, vad ska man säga, potentiellt någon slags MeToo-ögonblick, att det har tagits till en ny nivå nu.
Förhoppningsvis så kan det vara, nu vet inte jag riktigt hur stor påverkan MeToo faktiskt har haft, annat än att det var en temporär utrensning av kändisar. Men att dra paralleller till andra civil rights-rörelser, civilrättigheter, heter det så på svenska? Jag vet inte.
Mm.
Ja, men att dra parallell till Stonewall-upproret på var 60-70-talet, som är grunden till Pride-paraden och HBTQ-rättigheter. Det började också med att publiken, det publika visade sitt missnöje med hur det ser ut.
Mm.
Så förhoppningsvis leder här till någon vart. Men ja, jag är inte kvalificerad heller. Jag vill bara inte vara tyst. Ja. När man ändå har, vi är inte den största plattformen, vi har en plattform, vi har några hundra lyssnare.
Mm.
Så.
Ja. Sen samtidigt, som sagt, O.J. Simpson, det var ju snart 30 år sedan med Rodney King och LA inte uppror, vad heter LA kravallerna. Och det är fortfarande problematiskt så här nästan 30 år senare. Så man ska väl inte vara helt förvånad om det finns vidrig rasism år 2050 också.
Nej, precis. Men var ni på demonstrationen igår?
Nej, jag visste inte att det skulle vara. Jag hörde bara att poliser slog ner barn i backen i Stockholm central.
Ja, jag hörde det också. Eller såg det också på
Jag videon. Såg videon efter jag hörde det. Jag satt och spelade spel och så hörde jag.
Jag håller mig mest inomhus på grund av corona. Så det är ju det är också en grej. Även om det är viktigt, så att klumpa ihop tusentals personer på ett och samma ställe är inte så jättebra heller.
Nej, jag läste lite om det också, att folk har snackat mycket om just hela coronasituationen versus den där demonstrationen. Det är lite svårt, för man tycker ju att det är jättebra med demonstrationen, men jag förstår också att folk blir oroliga när det är så stora folksamlingar, men samtidigt har ju polisen godkänt deras demonstration också, som jag har förstått det. Så.
Ja, fast det är ju fortfarande 50 pers.
Ja, det är fortfarande en risk. Ja, helt klart. Så, nej, men jag hade ingen aning om demonstrationen heller. Jag bara var inne i stan och hörde ljud. Och det var en helikopter som var i luften, så då insåg jag att det var någonting.
Mm. Ja, så det är läget med oss för tillfället. Eller hur är läget med dig? Dit har vi inte kommit an, David.
Det är, alltså jag är illa berörd över enorm white guilt hos mig för tillfället. Och illa berörd av läget i världen.
Mm.
Men ja, det tuffar på. Det är fortfarande corona och tid smälter ihop och suttit hemma i 3 månader och helt plötsligt är varmt ute. Jag vet inte. Valorant är släppt.
Just det, väldigt intressant. Vi är officiellt inne i sommaren nu.
Ja.
Det är vi.
Har ni fått höra något när ni får komma tillbaka?
Vi får komma tillbaka när vi vill.
Okej.
Okay. Det är folk som jobbar på kontoret redan.
Ja.
Men man får stanna hemma om man vill, så att jag gör det.
Ja.
Ja, vi ska väl försöka stanna hemma så mycket som möjligt. Vi kommer ha ett möte på kontoret på måndag där vi ska snacka igenom lite saker. Och vi bör göra det. Liksom, så att vi kan se varandra. Men sen framöver så kommer kommer jag nog också jobba hemifrån tills vidare.
Mm.
Jag har en cykel nu så jag kommer in till stan i alla fall utan att befatta mig med lokaltrafiken.
Kom du ihåg att anteckna att det var din cykel så att du inte plockar bort den? Idag är det de gör det.
Från cykelförråden? Eller vänta, vi har inga cykelförråd.
Nej, men cykelställen ute på våran innergård. Nu är det väldigt lokal och sålunda den här poddradio här.
för alla som bor på vår gård. Nej, i och med att jag har blivit en sån här cykelsnobb, så jag har cykeln på balkongen faktiskt.
Ah.
Jag kommer ha det i början, för än så länge känns cykeln så pass ny och fräsch och fin. Så jag är lite så här nykär i cykeln.
Är det på balkongen på andra sidan som inte jag kan se, för jag ser ingen cykel?
Nej, precis. Vår innerbalkong, fan, lokalpodden fortsätter här. Vår innerbalkong, den odlar vi på, så den har vi lite smultron och basilika och en liten kul murgröna på. Ytterbalkongen har vi cyklar på.
Jag ser.
Jo.
Ja, ska vi stanna kvar vid
vår balkong?
Upproren i USA, men gå vidare till nyhetssegmentet.
Det kan vi göra. De smälter ju samman lite. Och det är ju ett tecken på att spelvärlden är en del av en större värld där ute någonstans. Spelvärlden är inte separat. En separat liten egen entitet. Sony skulle ha haft en presentation av PlayStation 5-spelen idag när vi spelar in torsdagen. Men de har beslutat sig för att ställa in den här, vilket, ja, om du lyssnar på podcasten på fredagen säkert har märkt, för det har inte dykt upp några PlayStation 5-nyheter. Sony har gått ut och sagt att while we understand gamers worldwide are excited to see PlayStation 5 games, we do not feel that right now is a time for a celebration, and for now we want to stand back and allow more important voices to be heard. Det är Sonys ord om det hela. Och som sagt, det här, det är ju många spelföretag som har gjort så här, alltså uppmärksammat det som händer.
Mm.
Ja.
Jag är helt fin med det här.
Verkligen, det är skitbra tycker jag. Även visst som David säger att det är inte tillräckligt, men det är i alla fall någonting.
Ja, istället för eller, att vara tyst. Ja, alltså tillräckligt, det är det absolut minsta man kan göra.
Ja,
är att säga att jag tycker det här är dåligt. Mm. Att det ser ut så här.
Ja,
okay. Gör man mindre då bidrar man till rasism.
Sen finns det ju vissa som sitter och kommenterar på den här nyheten och säger så här: fy fan vad tråkigt. Jag är så besviken på er. Jag vill se PlayStation 5-spel. Då kanske man ska reda ut sina prioriteringar.
Ja. De är helt enkelt lite annat läger än antirasister.
Vad har vi mer i nyhetssegmentet? Lite gladare.
Mer arbetarrörelse. Politikpodden.
Verkligen. Lite gladare nyheter då. Paradox, som vi ofta talar ganska gott om i den här podcasten, har numera tecknat kollektivavtal med Unionen och Sveriges ingenjörer för sina anställda i Sverige. Så jobbar man på Paradox, så ytterligare ett plus. Och det här är väl jättebra.
Det är skitbra.
Ja.
Som jag har förstått det så var DICE först med kollektivavtal. Men numera så finns det flera svenska spelföretag som har det.
Frågan är hur många som kommer haka på det här och teckna kollektivavtal.
Mm. Ja, men jo, man hoppas ju att det sätter någon slags snöboll i rullning.
Ja, ni kanske är näst, Viktor. Ja, sätt lite press nu på Bjarneby här.
Mm. Ja, vi har inte heller kollektivavtal. Så.
Nej, det är inte jag heller, aldrig haft. Det är ovanligt inom IT-branschen.
Ja, verkligen.
Ja, och vi har ju ofta tagit upp, eller flera gånger i alla fall, tagit upp att spelbranschen är ju, den är fantastisk på många sätt, men den är ju ganska trasig på andra sätt. Med hur anställda behandlas och jobba övertid, cruncha in i väggen och så vidare och så vidare.
Ja, precis.
Men Paradox, som jag aldrig har jobbat en dag på, verkar ju vara en nice arbetsplats, trots att jag inte har någon egentlig insikt i hur det är att jobba där. Så, sen hade vi en tredje nyhet också. Vad fan var det för något? Det har jag glömt bort.
Det är att Xbox Series X inte kommer att ha några exklusiva spel de första typ 2 åren.
Det stämmer faktiskt. Det är helt korrekt. Just ja. Så här. Microsoft har gått ut och sagt att... Microsoft har ju varit lite inne på det här spåret ett tag nu. Men att Xbox ska vara någon slags övergripande plattform och så här, hela Xbox-familjen av spel ska vara så kompatibla som möjligt mellan de olika hårdvarorna och så. I alla fall, när den nya Xboxen, Xbox Series X, lanseras senare i år, så kommer spelen som släpps på Xbox Series X även att vara spelbara på den gamla konsolen Xbox One. Så man kommer alltså inte behöva köpa en Xbox Series X för att spela till exempel Halo Infinite eller något av de kommande Xbox-spelen under de första typ 2 åren. Vad tycker ni om detta? Och innan jag ställer den frågan, jag tar tillbaka den frågan och så lägger jag till den här faktan. PlayStation 5 och Sony gör inte så här. Sony har uttryckligen sagt att de försöker tänka på just generationer, konsolgenerationer, och att PlayStation 5-spel inte kommer vara kompatibla med PlayStation 4. Därmed ställer jag frågan, vad tycker ni om det här?
För min del så det finns en, jag gillar och är bekväm med generationstanken, att man snackar om generationer på ett sätt som vi ändå har gjort hela mitt liv med spel. Samtidigt så när det, alltså jag tycker om Xbox approachen för min egen del, för att jag kommer troligtvis inte skaffa en Xbox Series X om de inte har några exklusiviteter, eftersom Microsoft dessutom nu släpper nästan allting till både PC och konsol. Mm. Och jag har ju nu min dyra PC och tycker om PC-livet. Så då köper jag kanske en Elite-controller och spelar Microsoft-spel på min PC. Jag kommer nog definitivt däremot köpa en PS5 just för att det kommer ha exklusiviteter, men det är också ett privilegie jag har med en disponibel inkomst och ett spelintresse. Så alltså, jag gillar Xbox-approachen för jag slipper köpa en Xbox. Jag gillar PS5-approachen för att det kommer komma coola spel till PS5.
Du ser halvfulla glas överallt.
Ja, jag har ett halvfullt glas vin här framför mig till och med, så det är kanske det som gör mig så positiv.
Ja, men du ser.
Jag kommer aldrig köpa en Xbox, så för mig gör det ingenting. När det kommer till det. Jag tänker bara, vad är det som liksom lockar att köpa en Xbox om det ändå inte är något exklusivt spel som släpps till dig i början?
Graphics.
Ja. Ja. Man får allt lite snyggare. Typ som att uppgradera sin PC.
Ja, det är
men det blir väl så också med, nu har jag inte läst nyheten, jag har bara sett Victors titel på den, med att de typ 2 första åren så kommer saker säkert kunna skalas till nuvarande generations hårdvara, men efter ett tag så kommer det vara saker som inte Xbox One klarar av, så då kanske det är ett krav att köpa den om man inte redan har en gaming-PC.
Mm. Ja, dock är det ju tråkigt med PS5-man att den inte kommer stödja PS4-spel.
Nej, tvärtom. PS4-an kommer inte stödja PS5-spel.
Jaha, ja gud, okej. Okay. Vänta, ja.
Okay. Är det, har de sagt någonting, eller är det fortfarande så här önskerykten att det skulle vara super bakåt kompatibelt med PS5?
Vad jag har hört så har Sony ännu inte sagt något liksom slutgiltigt konkret om det här, annat än att det var väl riktlinjer, jag tror att det var officiellt att det var riktlinjer att alla PlayStation 4 spel som släpps efter vad det nu var, sommaren eller någonting sånt där, måste vara kompatibla med PS5. Men det exkluderar ju den större delen av PS4-backloggen.
Mm. Ja, det är Ghost of Tsushima och Last of Us 2 som är
typ Cyberpunk.
Stora umf-titlar. Mm. Ja, men Cyberpunk, det räknas inte för inte exklusivt.
Min första reaktion på den här Xbox-nyheten var det kändes tråkigt. Jag blev lite besviken på något sätt. Men sen när jag har fått smälta det lite så känns det ändå lite bättre. Jag undrar om det inte bara är någon form av reflexmässig ångestattack här.
Saker är inte som det var när jag var liten nu.
Ja, men typ. Men liksom, om man backar tillbaka till den förra generationsglipan, eller egentligen många generationsglipor, så kommer ju ofta spel som släpps till båda formaten. Förra gången till exempel Battlefield 4 släpptes både på PS3 och PS4.
Ja, det är alltid den här skumma perioden när det släpps, alltså en ny generation, när det släpps spel som inte riktigt känns next gen.
Nej, och sen släpps dessutom spel från den förra generationen till den nya fräscha generationen i någon form av så här Ultimate Edition, som till exempel GTA 5 eller The Last of Us 1. Så det här med att generationsgränserna är lite konstiga och suddiga, så har det ju alltid varit. Och dessutom blir generationsgränserna allt mindre. Alltså skillnaden mellan en PS4 och en PS3 är ju inte lika stor som skillnaden mellan en PS1 och en PS2 till exempel. Och nu för tiden så har man ju dessutom Switch i ekvationen med spel, moderna feta spel som till exempel Doom Eternal, som släpps på Xbox och PS4, men sen kommer det även en Switch-version som är rejält nerbantad men ändå samma spel. Så ja, jag föredrar nog Sonys vinkel på det hela ändå, för jag gillar det här med generationer, men
det är ett privilegium att man kan göra det, att man antingen jobbar inom branschen och får det till sig, eller att man är så pass investerad att man och har pengar att kunna köpa det. Det finns ju folk som fortfarande spelar Xbox 360 och inte har köpt en Xbox One för att pengar inte finns där.
Nej.
Så det är en nice grej där med de som kanske precis gått över till Xbox One för att nu är det billigt nog, att de kommer kunna fortsätta spela nya spel som de kanske kan skrapa ihop till under en månad. Utan att behöva uppgradera system också.
Ja, och det är alltså gammal
tillgänglighet.
Ja, gammal hårdvara blir, alltså, och gamla spel blir ju inte, de blir inte sämre egentligen. Det är bara det att det kommer bättre saker framöver. Så har man inte intresset heller då kan man ju bara hålla kvar vid sin gamla hårdvara. Jag har en mobiltelefon av 2008-modell. Funkar för mig.
Ja, jag känner inte att jag blir så påverkad av att det blir så, för att det var ju lite så när man gick från PS2 till PS3. Då, om jag minns rätt, då var det ju liksom massa spel som släppte till PS3 som man inte fick spela förrän man hade köpt konsolen. Typ Uncharted, kommer jag ihåg, som jag gärna ville spela.
Jo, men precis.
Så, plus att det finns redan så mycket spel att spela, så det är bara bra att jag får vänta lite. Hinner ändå inte med allting.
Detta blir en slags förlängning av de här mellangenerationskonsolerna, PS4 Pro och Xbox, vad fan heter den då? Xbox One X heter den.
Jävla... Xbox One Series X, om jag får be.
Nej, inte den, utan mellan, alltså, jaha, den, ja, okay, halvuppgraderade, ja, eller den uppgraderade Xbox One. Microsofts namn på konsoler är inte klockrena.
Nej.
De är inte ens bra på att försöka.
Nej, de är bara komplicerade.
Ja. Och det var våra nyheter för den här veckan. Bam! Då kan vi hoppa in i ett spelat segment.
Jag vill börja med att prata om ett spel jag sa att jag skulle spela i förra avsnittet när vi snackade med Elisabeth.
Aha.
Eftersom Valorant-betan var slut och det är mitt nya heroin. Så den var över, jag kunde inte spela det, men Amazon har ju släppt sitt Crucible och så här, det här ska jag ha spelat tills nästa poddavsnitt. Jag tog mig igenom tutorialen innan jag insåg att det här inte var något för mig. Så jag vill bara snabbt avverka att jag inte har spelat Crucible mer än tutorialen och kollat lite Let's Plays på YouTube.
Detta leder i fri till en filosofisk fråga. Spelar man enbart tutorialen Kan man då säga att man har spelat spelet eller börjar spelet efter tutorialen?
Nej, det är klart det börjar efter tutorialen ändå. Men jag hade bara hört, jag fick en elevator pitch utan att googla någonting på det själv om vad Crucible var. Vilket jag bara återupprepade i podden förra veckan och sa att det var Amazons försök att konkurrera med Overwatch. Vilket bara nästan stämmer. Det stämmer om man tycker att en Ultimate gör ett spel till en MOBA.
Oj, vad är det för människor som tycker sånt?
Hemska människor som ger 6 av 10 till Super Smash Bros. Melee.
Det här låter inte bra.
Du, Victor. Nej, men alltså det är ett tredjepersons vy i det. Inte first person, vilket jag tycker om spel överlag som är third person, men när jag inte visste om att det skulle vara, jag trodde det skulle vara så Overwatch Contender. Nu när jag spelat en så bra Counter-Strike Contender så blev jag lite putt på det. Sedan är det inte, det är ett PvPvE-system, alltså man är squads på, jag tror upp till 4 personer och att det är 2 eller 3 squads. Jag har inte tillräckligt med kunskap, jag tog mig inte förbi tutorialen. Men säg att det är 2 lag, det kanske är att det kan vara 3 lag också. Men 2 lag som spelar på en karta där man slåss mot liksom, det är PvE mot datorn, mot gubbar som springer runt och härjar. Och plantor och alien wildlife. Och så ska man samla ihop hjärtan från stora monsterplantor. Men båda lagen ska göra det så det blir strider runt om. Så det är lite PvP-element med lite PvE-element. Mm. Det ser väldigt snyggt ut och det har ganska coola abilities. En Let's Play jag kollade på så var det en karaktär som körde som ser ut som en Sora från Zelda typ. En fiskperson som hade någon form av typ sniper rifle, fast inte riktigt. Och hade en hookshot nästan, eller lian som de kunde kasta iväg och liksom svänga sig fram med över mycket vertikalitet. Men det klickade bara inte med mig. Det är väldigt lilla jag utsatte mig för. Utan jag satt och drömde mig bort till tisdag den här veckan när Valorant till slut skulle släppas istället.
Mm. Jag börjar fundera lite på just det här PvPvE, player versus player versus environment. När blev det en grej egentligen? Första Titanfall och det inte jättepopulära spelet Evolve var väl hyfsat tidigt ute med det här. Men det måste ju ha funnits några spel även längre bak i historien som gjorde det här.
Ja, fan det finns. Alltså, WoW har jobbat lite grann med det där också. Redan i, alltså, det vi nu kallar Classic, finns det en så här PvP Battlegrounds olika, men den största av dem, Altrek Valley, där är det Alliance mot Horde och så är det även massa NPC. Det skulle emulera ett Warcraft 3-scenario på något sätt. Och att man springer runt där som hjältar och gör lite objektiv som man tar sig fram och det finns små PvE-bossar och så vidare. Så det, jag tror det används en del i MMO:n också.
Dune 2, det gamla strategispelet från 90-talet, där hade man i och för sig lag, eller man körde ju mot en annan armé, men det fanns även sandworms som inte lydde några regler utan bara käkade upp alla som hamnade på sanden.
Ja, så var det ju också typ i Warcraft 3 för den delen. Det finns ju neutrala camps. Eller i Dota och League of Legends så finns det ju i skogen finns det så här jungler mob. Så beroende på hur tunt man vill dra linjen så är det väl ganska utbrett.
Man vill dra den väldigt tunt för då kan man backa väldigt långt tillbaka i tiden, vilket är kul.
Verkligen. Jag tänker att jag bränner av en till grej innan vi växlar in på er, för jag har lite mer uppskrivet här. Mm. Och då vill jag snacka om podden, en av poddarna som Elisabeth rekommenderade förra avsnittet.
Just det.
Hon rekommenderade dels vad heter hon? Working 9 to 5.
Dolly Parton.
Dolly Parton. Ja, hon rekommenderade någon podcast om Dolly Parton. Den är säkert intressant, men det som hookade mig var ju den andra hon snackade om där, Wind of Change. Sandra, har du lyssnat på förra avsnittet eller har du hört talas om den här podden Wind of Change?
Nej, jag har jättedålig koll på poddar rent överlag faktiskt.
Ja, jag med. Alltså, efter den här podden, det var ett år in i den här podden som jag slutade lyssna på andra podcasts för jag blev så trött på formatet för att man håller på med det själv. Man vet hur korven är gjord. Men ibland så blir jag såld på högproducerade saker. Så Wind of Change är för lyssnare som inte hörde förra veckan, eller för Sandra. Mm. Det är en podcast i 8 delar om en konspirationsteori. Så det är en journalist som har den podden och han har en kompis som på något sätt är involverad med, han känner massa gamla CIA-agenter. Och en av de här har berättat då ett rykte han fick höra när han började på 90-talet eller någonting. Då en äldre generation CIA-arbetare berättade att Scorpions låt The Wind of Change var skriven av CIA för att avsluta kalla kriget. Så Sandras korta, liksom, det blev ju en pitch, men hennes berättande är det om podden. Hon sålde in den för mig i alla fall. Och jag lyssnade klart på den idag under arbetsdagen. Och det var riktigt, alltså riktigt ball jävla podd. Det är kul konspirationsteori, så alltså, man blir lite nyfiken bara man hör det. För överlag i Europa så känner man ju till The Wind of Change. Om man känner till en Scorpions låt så är antingen den eller Rock You Like a Hurricane, men troligtvis kanske båda två. Och den är otroligt populär i hela Europa, kanske framförallt i Östeuropa och forna Sovjet. För att den talade till, ja, men vår generation eller generationen innan mig, typ Viktor.
Oj då.
Och om, ja, men att förändring ändå var på väg, att det fanns ett mer öppet samhälle. Och om det inte, det kom ju som sagt inte någon vart, om det hade varit något stort avslöjande så hade vi läst nyheter om det, spoiler alert. Men det lägger en ganska, alltså det känns inte som en sån här riktig jävla foliehatt, utan det, den jobbar mycket med att rita upp andra scenarion som är bekräftade och snacka med ex-CIA-personer som, det är ingen annan som har hört talas om den här som de erkänner i alla fall, men de tycker inte det låter otroligt för att CIA har jobbat med personer inom kultur för att sprida, jag menar, amerikansk propaganda. Om det är så i film, musik eller ja, what have you.
Hur många avsnitt var podden på?
8 avsnitt.
Det är ju kalas.
Och även om man inte är inne på köper in sig på konspirationsdelen, så är det annars en intressant podd om just typ rockhistoria under skiftet mellan 80-90-talet. Mm. Så det är mycket så här kring Motley Crue och Scorpions och what have you. Framförallt
Roses?
Centrerat. Ja, lite Guns N' Roses. Framförallt är det centrerat kring just en festival som anordnades i Moskva 88. Där bland annat Scorpions och Motley Crue och massa andra deltog, för att det skulle, på papper var det för att vara emot droger, men det var ju första riktigt stora kulturchocken och här, introduktionen av det till Sovjet, då man fick, de bjöd in stora band från väst. Så det är, ja, nej, intressant, bra podd.
Nu måste jag kolla upp. Jag lyssnar ju
8 avsnitt,
typen av alla.
Ja, precis. Jag tänkte att du skulle vara intresserad när jag sa Motley Crue. 8 avsnitt. Alla finns ute på Spotify. Om man inte lyssnar via Spotify, för de har någon form av samarbete där, så släpper de ett avsnitt i veckan på något sätt. Så att jag har hunnit förbi Elisabeth redan. Jag skrev till henne tidigare i veckan och sa att det var en jävla pangpodd.
Ja, men man gillar ju formatet att... eller det begränsade scopet på något sätt. 8 avsnitt är väl egentligen fullt tillräckligt för de flesta berättelser. Mm. Sen blir det ju bara fillers. Alla tv-serier, ja, borde kokas ner till 8 avsnitt och sen skär bort allt annat.
Så... Ja, 10 funkar också.
Ja, okej. 10 funkar.
Men är det 60 minuters avsnitt eller?
Jag tror att det är typ runt 40 minuter per avsnitt.
Okej. Okay. Då är det lagom.
Men ja, jag började lyssna på det under promenader, men idag lyssnade jag, brände jag av 3 av sista avsnitten i en sittning medan jag satt och hackade data.
Mm. Spännande.
Ja, men det får man kanske kolla in vid tillfälle. Ska jag hoppa in med någonting också, eller vill Sandra hoppa in med något någonting. Jag kan hoppa in.
Gör det.
Jag har spelat Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Har ni spelat något av Xenoblade Chronicles-spelen? Eller något av Xeno-spelen överhuvudtaget? Xenogears,
ja,
Xeno-saga?
Jag har spelat... börjat spela Xenoblade Chronicles på 3DS.
Ja, men det är ju alltså det här spelet då.
Ja, jag började spela det för att back in the IGN days så fick vi en recensionsexemplar. Personen som skulle recensera det hade inte en 3DS så jag skickade min till honom. Och så fick jag tillbaka den när han var klar och då testade jag lite grann. Men jag kom inte så långt in, var inte så såld.
Right. Det här är ett Wii-spel från början som sen konverterades till 3DS och som nu har konverterats till Switch. Och
kommer fått... inte till Wii U också förut?
Jag tror att det bara var uppföljaren slash uppföljarna som gjorde det. Och okay. Xenoblade Chronicles X, vilket är...
Ja, det låter rimligt.
Vilket är ett spel som vi har snackat om i podcasten här tidigare. Jag kollade upp
det. Den med musiken?
Ja, den helt vansinniga stadslåten.
Am I all alone? I need a bigger gun.
Den har en nattlåt med någon märklig yeah. Som inte är det bästa man har hört. Vill man höra mer om detta så jag kollade upp det i avsnitt 127 av den här podcasten kan man lyssna på och snacka om Xenoblade Chronicles X. Men nu är det alltså Xenoblade Chronicles Definitive Edition som är den första delen av den här subserien, antar jag att det kan räknas som. Jag kommer ju hyfsat nyligen från Final Fantasy 7 Remake. Och även från Nio 2, vilket inte är ett speciellt relaterat spel överhuvudtaget. Men det som både Final Fantasy 7 Remake och Nio 2 har gemensamt är att båda två har en jävligt skön känsla av att skära genom kött med stora vapen. Träffkänslan är skitbra i de spelen.
Doom Eternal också för den delen.
Ja, Doom Eternal är ett jätteköttigt spel. Xenoblade Chronicles är inte ett köttigt spel och det har tagit mig ett tag att ställa om till det. Det här är ett väldigt vad ska man säga, föråldrat rollspelsfladdrigt spel snarare. När man slår på fiender så känns det överhuvudtaget inte som att man träffar och saker och ting har ingen riktig tyngd i det här spelet. Och jag var så inkörd på just 9-2 när jag gick över till det här spelet. Så jag upplevde det nästan som att det var någonting fel med Xenoblade Chronicles. Att det var en bugg eller att spelet var ofärdigt eller sådär. Men det är helt enkelt bara ett action-rollspel från förr. Vad ska man säga om det här? Och du David, du har ju spelat det så du kanske känner igen något av detta. Jag tycker att världen i grund och botten är ganska mysig. Liksom hyfsat mysiga karaktärer också. De stör mig inte så mycket som japanska rollspelskaraktärer ibland gör. Utan det här är ett ändå ganska skönt gäng. Nu har jag inte träffat alla karaktärer än, men hittills så... De är lagom sympatiska samtidigt som de är slänger ur sig väldigt potentiellt störiga saker som så här, repliker under striderna. För de replikerna varierar sig inte speciellt mycket. Så jag kan tänka mig att det kommer bli väldigt tradigt om ett par timmar eller så. Det har mysig musik till skillnad från Xenoblade Chronicles X som hade ganska grotesk musik. Så har det här skön musik. Och i likhet med Xenoblade Chronicles X så känns det ganska mycket som ett MMO. Det har en stor öppen värld. Så man får springa lite fritt i den och det finns fiender som liksom vandrar runt i världen utan att riktigt bry sig om en själv. Och så kan man, om man kommer nära dem så attackerar de, eller om de är passiva så får man själv aktivt söka strid med dem. Det har helt galet många sidequests. Och som jag har förstått så är spelet ganska ökänt för att det har väldigt många sidequests just. De flesta sidequests behöver man dock inte liksom casha in efter att man har klarat dem, utan då får man belöningen direkt när man har uppnått målet, vilket gör att man kan plocka på sig tiotals sidequests åt gången. Och man plockar helt enkelt alla sidequests som överhuvudtaget finns att ta. Och sen får man ständigt små nya minibelöningar när man råkar lösa ett sidequest. Men det blir lite komiskt ändå. För många av sidequesten går ut på att döda 10 stycken grodor. Eller jag har ett problem, jag hatar den här råttan som går runt borta vid dammen. Du måste döda honom. Så det är ofta döda x antal fiender. Och det är många karaktärer som ger en typ 5 sidequests åt gången. Så man pratar med dem och så säger de så här: döda alla kråkor utanför staden. Och sen pratar man med dem en gång till och typ, en sak till, förresten, döda alla kaniner också. Och så pratar man med dem en gång till och så här: och jag hatar de här larverna, döda dem. Så det är ju
mycket hat.
Ja, det är hatiska, mordiska NPCs som dessutom inte har någon som helst skam i kroppen och bara fullständigt dränker en i uppgifter. Nu ska du gå på 5-10 stycken uppdrag åt mig. Jag orkar inte göra det. Hittills tycker jag att det är ganska charmigt dock. Överlag. Ganska charmigt.
Det låter lite som att det är lite för, eller det är lite för långt åt sidan att vara bekväm för spelaren, att man får allting serverat till sig så man slipper springa och prata med alla och få någon dum backstory och man bara kan få sin uppgift så man kan göra grejen så man kan få sin XP eller sitt item. Vilket, alltså det är skönt ur ett spelmekaniskt perspektiv kanske, men det kan ju lite förstöra illusionen av att man utför en uppgift.
Ja, det är inte jättebra för världsbygget och karaktärsuppbygget direkt, att alla NPCs är störda i huvudet och hatar djurlivet runt omkring.
Är det veganskt att hata djur?
Ja.
Bra fråga.
Jag vet inte.
Det känns, ja, jag undrar om det finns veganer som hatar djur. Det känns som att det är ganska ovanligt.
Jag har alltid sagt det att omslash när jag blir vegan och folk frågar mig varför jag är vegan. För veganer får jag alltid den frågan. Men varför är det då? Är det hälsoperspektiv eller är det för att du tycker så synd om djuren?
Mm.
Ifall jag skulle bli vegan så skulle mitt svar vara att det är för att jag hatar djur och att jag inte vill ha någonting med djur att göra.
True.
Eller att man hatar växter kanske och bara vill mala dem mellan tänderna.
Ja, hatar allt.
Jag är vegan för att jag hatar allt. Ja, men det funkar. Jag har hört att Xenoblade Chronicles
hatar allt.
Nej, att det att det betraktas som en modern klassiker. Jag har inte riktigt nått dit i mina känslor till spelet än. Jag tycker att det är ett ganska trevligt spel, men det känns på sätt och vis, ja, det är en fin balans här. På sätt och vis känns det lite före sin tid, men på andra sätt känns det lite föråldrat. Och ja, jag skulle inte säga att det är ett 10 av 10 spel nu år 2020, men ganska trevligt. Jag kommer säkert fortsätta köra det typ fram till The Last of Us Part 2 och då tar det över allting istället. Så det är mina intryck av det spelet. Har ni ni hade några fler saker?
Ja, Sandra har 2, jag har 2 till. Så ja. Du bränner av en, Sandra tar en till. Och sen så varierar vi fram och tillbaka.
Jag har faktiskt mest kollat serier under de här veckorna som jag inte har varit med. Men så jag playade igenom Girls, om någon har sett den serien. Men,
ja, men inte klart. Jag kollade på det när det gick sen säsong 3 någonstans, tror jag. När hon började få OCD- tics.
Ja, precis.
Jag slutade inte på grund av det, men där någonstans slutade jag.
Ja, men det är en serie som i alla fall handlar om ett gäng tjejer som bara lever ett vanligt liv. Typ. Den är väldigt rolig. Så jag playade igenom den serien på en vecka. Alla säsonger.
Hur många säsonger?
sex säsonger. Så,
och det är typ 10-13 avsnitt per säsong och sådär?
Ja, så är det en halvtimme typ varje avsnitt.
Bra format.
Mm. Ja, väldigt
tacksamt format.
Mm. Men så utöver det så har jag börjat spela lite random spel. Bland annat Project Zomboid.
Zomboid.
Zomboid. Det är typ, vad kallar man det? Ett zombie-strategispel. Där det handlar om att bara överleva zombie-apokalypsen. Väldigt otacksamt spel, om man säger så. Med tanke på att man vet inte vad man ska göra när man startar spelet. Det är jättesvårt. Det finns så sjukt mycket att göra. Man ska typ utforska man väljer vilken värld man vill spela i och så ska man utforska världen för att liksom hitta items som man då behöver för att överleva, och då kan man typ hitta mat, man kan hitta items för att crafta, och det är hur mycket som helst och det är ingen introduktion till någonting. Du bara liksom slängs in i världen och sen ska du bara försöka liksom lista ut vad fan du ska göra, så det är väldigt svårt i början.
Det formatet att inte säga vad man ska göra utan man mer måste typ ta reda på det själv, kan vara, alltså det kan ju vara briljant, typ Breath of the Wild har ju mycket sånt som man bara, saker man upptäcker eller man hittar om man pratar med rätt NPC, typ att du kan sköldsurfa och så vidare.
Eller Dark Souls för henne.
Ja, absolut. En sån jag tänker på, nu när jag väntade på att Valorant skulle släppas, ett spel jag dödade en eller två kvällar med, var att jag installerade Minecraft igen. Mm. Jag tror inte jag har spelat det här sedan det var fortfarande i beta när jag köpte det för en hunka. Liksom. Eller jo, kanske någon gång efter det. Ja, men hur som helst, jag drog ner det och ville bara mina lite craft. Och det är så himla strömlinjeformat nu med att man har en bok med alla recept som man kan göra med allt man plockar upp, och jag känner lite att det nästan dödar det jag tyckte var häftigt om Minecraft när jag väl spelade way back when, när man upptäckte eller liksom testade att spela ut trä i lite olika former och se, kan jag göra en minepick av det här materialet också eller är det bara de här, och så var det ändå väldigt låst, eller att man började kolla på wikis för att hitta rätt former och rätt idéer och sånt. Mm. Så det känns, jag vet inte om det är orsaken till att jag gav upp på Minecraft efter en eller två dagar den här vändan, ja. Men det kan ju vara ett tacksamt format att man får upptäcka själv, för att då känns det mer som någonting, det känns som en egen grej.
Ja. Det är lite intressant med Minecraft också att när det släpptes så var det ju ännu inte det här stora fenomenet, vilket det är nu. Och bara faktum att det numera är världens mest sålda tv-spel genom alla tider. Bara det har ju lite förändrat hur man ser på Minecraft. Å ena sidan så alla känner till Minecraft nu, liksom. När man möter en creeper nu för tiden, så alla vet att en creeper är explosiv. Vilket man inte visste när Minecraft var ett litet skit indiespel. Å andra sidan så känner väl säkert Mojang att de måste strömlinjeforma det lite mer för att liksom tajta till spelupplevelsen och göra det så bra som möjligt. Jag vet inte riktigt var jag är på väg med den här ranten.
Du vill bara låta smart.
Ja, det gick inte bra. Jag backar ut ur den här. Jag imploderar som en creeper. Jag är klar. Tillbaka till Project Zomboid innan jag gör bort mig själv ännu mer.
Nej, men jag håller med. Det kan verkligen vara en kul idé att folk får testa sig fram. Men problemet med det här är ju att du blir introducerad till så mycket på samma gång. Så du vet liksom inte riktigt var du ska börja. Man ska ju samla på sig så här massa items som man ska ta med sig. För att kunna crafta saker och typ övernatta i olika hus. Men då har du ju också, du har ju en limit för hur mycket du kan bära med dig. För att det är såklart blir tungt. Så det är så här, ja. Jag har kört typ två gånger nu. Men jag dog ganska snabbt. Så jag måste köra igen för att liksom lära mig hur det fungerar. En kollega till mig hade till och med satt upp en server. Så jag kanske hoppar in och spelar med henne eller någonting.
Är Project Zomboid, är det PC? PC only?
Precis.
Och det är ett ganska litet indiespel,
Ja, det var ett, vad heter det? Greenlight
Right.
Ja,
spel från
Simulator,
början.
nice. Ja. För det är ju en annan aspekt av det hela, just det här konceptet med att upptäcka spelet i takt med att man spelar det, att det inte har en tydlig tutorial. I ett spel som Breath of the Wild eller Dark Souls, där är ju själva grundspelet så påkostat och slipat, så då kanske man har lite mer tålamod med att spelet inte håller den i handen. Däremot om det är ett mindre spel som kanske är lite har sina små skavanker och inte just är så finslipat, då kanske man inte har lika mycket tålamod med att spelet kräver att man utforskar det helt i blindo. Jag vet inte.
Ja.
Nu gör jag ett nytt försök att låta smart. Det gick lite bättre, men inte mycket.
Du är smart, Viktor. Jag lovar.
Du är bra på att försöka, Viktor.
Jag har ett skägg i alla fall.
Nej, så. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det, för jag har inte spelat det så mycket. Jag spelade lite, pendla mellan det spelet och ett spel jag bara spelade en gång som heter Shark Attack Deathmatch. Ni hör ju hur coolt det här spelet låter.
Ja. Det låter som ett Sandra-spel.
Ja,
Verkligen.
det är ett Sandra-spel och jag spelade det alldeles själv för det var ingen på servern som var online. Så jag spelade, ja det är som det låter, det är en deathmatch, en team deathmatch mot hajar.
Men du hade ingen att attacka med din shark då?
Nej,
Eller
jag var en människa som simmade runt i havet och så kom det en massa hajar som ville käka upp mig. Och så skulle jag typ döda
Jaha,
dem.
så man spelar som människa och sen finns det hajar som är datorstyrda?
Precis.
Right.
Det är det.
Elisabeth i förra avsnittet snackade om Maneater när man spelar som en haj. Så jag
Just det.
fick lite en bild i huvudet av att man var en haj här också.
Ja, men jag vill hitta ett bra hajspel för jag tycker att, eller bara ett spel som utspelar sig i havet. För jag
Ja,
tycker att
om du tar bort ordet bra så testa Maneater.
Precis.
Alltså det verkar ju vara, jag har kollat lite grann på det nu också efter Elisabeth snackade om det. Alltså det ser ju ganska roligt ut, men alltså det är inte något fenomenalt spel. Men man är en haj och man fucking mördar saker i vattnet.
Han är i havet.
Och ovanför vattnet.
Jag
Man
tror.
hoppar upp på strand och härjar och skit.
Ja, men jag tror att jag har kollat upp det, men jag hade för mig att det inte hade kommit än.
Jo, men det släppte.
Nu är det släppt.
Ja, det är det.
Sen en liten tid tillbaka.
Jajamän.
Åh, då måste jag ju testa det. Det verkar ju coolt.
Kan jag
Nej,
även
jag
gå
går.
tillbaka och spela Echo the Dolphin till Mega Drive?
Just det. Men
Det är inte
det.
en haj, Viktor.
Nej, just det.
Det är inte ens en fisk.
Nej, och det är inte jättebra heller.
True. Nej, det är ju inte det. Det var inte det här spelet heller kan jag ju långt säga. Men ja, det var väl kul att testa. Men det var inte så kul att bara köra helt ensam. Men
Ja.
det var liksom ganska bra gjort ändå. Det var ju väldigt snygga levlar och liksom stämningsfullt och så. Men istället var det ju tomt på servern så det var inte så kul.
Ja,
Nice.
men du hade ändå tålamod nog att stanna kvar och köra denna deathmatch helt ensam.
Ja, jag stängde av efter typ 15 minuter tror jag, så jag skippade.
Det är typ så länge som jag spelar Xenoblade Chronicles.
Oh. Vad skulle du ge det för betyg?
15 av 10 är bästa spelet jag spelat.
Nice. Och Shark Attack, vad får det för betyg?
Oj, en 2 av 10.
Oh.
Stabilt bra spel.
Varför
Ja.
börjar jag kräva in betyg här? Vi har ju väl...
Jag vet inte.
Vi har ju pratat om det ett tag, så det kanske är dags att göra det
Nej, inga betyg.
nu.
Stryk alla betyg.
Jag skulle vilja hoppa in och snacka om lite icke-spelat och icke-poddat och lite tittat snabbt. Jag har sett, inte helt, jag har kvar sista avsnittet, men jag har sett Space Force om ni
Ja.
är nyfikna på det.
Ja, jag har sett tre avsnitt, tror jag.
Men kul. Sandra, känner du till det?
Nej.
Så Space Force, för mig så följer det en lite rolig trend nu, att jag har hört eller läst någon jämföra någonting i en headline och inte närmare och upptäckt hur fel de har. Typ att Valorant, det skulle vara en blandning av CS och Overwatch, vilket det är mest CS med abilities. Chronicle, det skulle vara ett nytt Overwatch. Det är inte det. Det är in, nej. Och Space Force, det är The Office i rymden med, fan heter han?
Steve Carell.
Steve Carell. Och det stämmer inte. Alltså jag hade bara läst att så här, The Office in Space för att Steve Carell är med, och tänkte att ah, men det här är en dokumentär om någonting i rymden. Mm. Det är inte en dokumentär. Det är inte alls The Office. Det är ganska långt ifrån det. Men det är en serie nonetheless.
Det är väl en så här ganska traditionell sitcom i formatet.
Ja, verkligen. Ingen laugh track som vissa kanske naturligt Nej. Kopplar upp en sitcom. Men,
och om man ska vara elak, inte sitcom. Så jävla roligt heller. Jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att det inte är roligt.
Nej. Men folk säger att det är dåligt. Jag tycker fan inte det. Alltså,
nej, inte jag heller. Jag tycker att det är mysigt på något sätt.
Ja, precis. Space Force handlar om att en ny falang av amerikanska militären skapas. Så utöver Navy, Army och Air Force. Så ur Air Force så skapas något som heter Space Force. Och det är för att en onämnd president som är väldigt dum och attention-sökande, undrar vem det kan vara, vill ha Boots on the Moon by 2024. Och Steve Carell har då blivit en general, en sån här fyrstjärnig general som är typ det högsta innan presidenten i militärrangordningen i USA. Så han börjar leda det här Space Force tillsammans med en civil kontraktare, vetenskapsman, person spelad av
Malkovich.
John Malkovich. Som ska få amerikanska militären upp i rymden. Först ska de ha en satellit, men sen ska de ha folk på månen. Mm. Och det är det är så mycket som händer. Och det, fan ska man ta det här? Alltså, det är inte det roligaste jag sett. Det är inte superroligt hela tiden heller. Men det är någonting med det som bara resonerar med mig. Det finns vissa väldigt så här, vassa, roliga skämt. Typ, de har en rysk internationell person som jobbar där för att ha något form av internationellt utbyte, som är en uppenbar spion och alla vet om det. Det heter Yuri, men han vill kallas Bobby för det, it's more relatable. Så när han inte får som han vill, så får Steve Carells karaktär ett sms från presidenten där det står give Bobby the science thing he wants. Som känns väldigt Trump svarigt. Inte vet vad han snackar om, men bara vill få det ur vägen.
Ja, och han Jury dejtar Carells dotter också.
Precis, just det. Ja. Men en annan grej som jag verkligen gillar med är att det finns i början finns någon form av fade mellan John Malkovich och Steve Carells karaktär, men det växer till någon ganska fin vänskap, och det känns som det är ganska välutvecklade karaktärer, speciellt Steve Carells, som är en ganska så här run-of-the-mill militär person, väldigt strikt, följer regler, tänker inte för boxen, bomba saker om det inte funkar eller inte har något ansvar på det. Men han har också ganska välutvecklat PTSD historia från inbördeskriget i Jugoslavien. Att han kraschlandade i Bosnien och behövde leva i skogen några veckor. Och det där etablerar sig, och det finns många scener när han går runt. När han är ensam och stressad så börjar han sjunga på popsånger, vilket är lite kul, men det är ändå någon form av, det finns en sån mänsklighet i många av karaktärerna som jag tycker är fenomenal, samtidigt som det är en så här ganska skön och lättsam sitcom. Och överlag just så här sitcoms som kan vara skämtsamma och skämtsamma och lättsamma, som samtidigt kan på något sätt ta upp eller hantera jobbiga ämnen så som psykisk ohälsa eller militärindustriella komplexet eller fucking jävla politiska situationen i USA just nu. Något sånt former av serier resonerar ofta väldigt starkt i mig. Det är sådana som stannar. Det kan finnas en scen i en serie som är bra om resten är skit. Om den scenen finns där och den resonerar med mig, så kan det vara något man liksom man kommer ihåg i år eller tänker tillbaka på ofta, och något som kan inspirera och motivera. Det finns någonting sånt i Space Force, just med hur den gestaltar en, vad ska man kalla det, oväntad vänskap mellan Steve Carell och John Malkovich. Mm.
Jag blev som sagt lite förvånad. Jag trodde på förhand att den skulle vara betydligt roligare än vad den är. Och ja. Den är inte jätterolig. Men det finns ändå någonting där som får mig att fortsätta titta. Jag tycker inte direkt att det är en dålig serie, utan den är lite svårdefinierad på något sätt. Och sen för egen del så hade jag någon form av rymdpepp förra helgen. Jag såg till att börja med SpaceX-uppskjutningen i lördags. Right. Ja, för 6 dagar sedan när du lyssnar på den här podcasten så sköt SpaceX i samarbete med NASA upp folk i rymden, och det var första gången som någon annan, eller ja, som en privat organisation gjorde det. Så det var lite historiskt. Och sen passade på att se Space Force ett par avsnitt, och så såg jag även First Man, filmen med Ryan Gosling som spelar Neil Armstrong under 60-talet.
Just det.
Så då blev man lite allmänt bara peppad på rymden. Och det är ju lite rymdpepp i den här också.
Rymden är cool.
Ja, ja. Verkligen.
Jag kan absolut tänka mig att se klart den här serien. Här tre avsnitt.
Det är bara 10 avsnitt så.
Var tror du att den fanns någonstans?
Netflix.
Netflix, okej. Okay. Ska jag kolla upp.
Och du har jag höll på att tvinga in dig och prata om nästa spel du har skrivit upp när du sa atmosfäriskt, för att det är någonting som stämmer in på System Shock 2, eller har jag fel?
Precis. Oh, jag har ju velat spela System Shock 2 ganska länge.
Nu är vi tillbaka på 90-talet här.
Precis, nu är vi tillbaka på den gamla goda tiden. Nej, men jag spelade ju inte det när jag var liten, så det här är första gången jag spelar. Och jag märker att gamla spel är inte lika roliga att spela om man inte spelade dem när man själv var liten. Så här, visst, System Shock är jättecharmigt för att det är liksom ett gammalt spel och så, men jag uppskattar det nog inte lika mycket som man kanske hade gjort om jag hade spelat det som barn också.
Mm.
Men jag tycker det är så kul. Vad skulle du säga?
Ja, nej, det är lite den känslan jag har fått av att kolla på System Shock 2. För jag är nyfiken på det också. Men jag kände att jag var inte där när det hände, och det ser fan för jävligt ut. Så jag väntar på remaken.
Alltså, ja, det är ju en klassiker, men det är samtidigt ett spel från 1999. Och vill man ha Shock, så finns ju även den spirituella uppföljaren BioShock som man kan ägna sig åt.
Ja, men det finns ju också, alltså, som Sandra säger, gamla spel. Om man inte har spelat dem så kan det vara svårt att ta sig in i dem. Men det finns ju också tidlösa klassiker. Fan, Super Metroid spelade inte jag på något sätt när det begav sig. Och det är ett av mina favoritspel.
Mm.
Så det finns ju, och från 99, specifikt som årtal, The Longest Journey, troligtvis mitt favoritspel. Och det spelade inte jag när det begav sig heller. Alltså det finns ju saker som kan åldras bra.
Mm. Ja, det är sant.
Jag tror dock att det är svårare för 3D-spel att uppnå den här tidlösheten än 2D-spel.
The Longest Journey är i 3D.
Jo, fast det i och för sig. Men ja, om man jämför speciellt just från den här tiden. Longest Journey kanske är då undantaget som bekräftar regeln. Men spelen... Ja,
eller FF7 och FF9.
Ja. Spelen i slutet av 90-talet i 2D... På 2D-sidan så var det ju liksom bland det snyggaste som producerades inom 2D, medan 3D-spelen från slutet av 90-talet var experimentella.
Nu vill jag fortsätta dra undantag här. Mm-hmm. Ocarina of Time, Majora's Mask. Visst att 3DS-remakerna är bra och så, men det funkar fortfarande att spela de gamla uppsättningarna där.
Resident Evil, Silent Hill.
Det finns bra 3D-spel från slutet av 90-talet. Nu ska Sandra få prata om System Shock 2.
Kör hårt. Jag sitter här och är tyst.
Alltså, ja. Ni får prata ni också, men...
Nu vill jag inte prata.
Alltså, det jag inser dock är att det var så kul i tutorialen. För att den var så... Alltså, den var ju så extremt liksom övertydlig med hur allting fungerar i spelet. Eftersom man har spelat rätt mycket redan. Eftersom man har hållit på med det här ett tag. Så man visste ju redan hur allting fungerade i spelet utan att ens gå igenom tutorialen. Men det var så kul för de var så extremt så här noga. Typ så här, tryck på den här knappen i den här rutan för att ta dig till nästa sida. Eller för att avfyra vapnet så trycker du left mouse button. Eller du vet så här, det var det här som är liksom självklart idag. Och det är så roligt att se det i de här gamla spelen, hur övertydliga de var. För att förmodligen så var det kanske inte lika uppenbart på den tiden som det är nu.
Man kan säga att det är raka motsatsen till Project Zomboid.
Ja, precis. Väldigt.
Ja, men det är väl nästan lite, nu tänker jag avbryta Sandra från att prata System Shock 2, trots att jag sa att vi skulle låta henne snacka System Shock 2. Men det är väl lite just den perioden när PC, FPS-spel gick från att vara ja, men typ Doom som var tangentbord, ingen mus till en början, att musen inkorporerades i spelsättet.
Ja.
Väl.
Ja, jo, precis. När man spelade första Doom så då var det ju lite konstigt att spela med mus. Däremot när man spelade Quake då var det betydligt mer accepterat att spela med mus.
Mm. Ja, precis. Ja, så är det helt klart. Ja, för de funktionerna som var i spelet är liksom det som är normalt idag. Alla vet hur det fungerar. Men ja, som du säger, det kanske var tidigt i det stadiet när man började spela PC-spel lite mer.
Mm. Och det var ju även en period här när FPS gick över från att bara handla om att mörda till att vara någonting mer också. Visst, System Shock 2 är en uppföljare på System Shock 1 som också lekte med de här idéerna. Men ja, så här, Doom och Quake och Duke Nukem var ju ganska dumma spel. Men sen kom Half-Life 98 som var lite mer åt...
Ett snällt spel.
Ett snällare spel. Eller i alla fall ett spel som gjorde någonting annat än att bara... döda sinneslöst. Och System Shock 2 är ju också någonting mer än bara ytterligare en Quake-kopia.
Ja, ja, precis. Nej, men jag har inte hunnit spela så mycket. Jag kanske spelar bara typ 40 minuter eller så. Men man blir väldigt inslängd i spelet. Jag vet typ inte riktigt vad som händer. Och sen så ska du typ utbilda dig i massa grejer. Jag vet inte om ni har spelat det. Men så att man väljer olika liksom vägar att gå. Man väljer typ perks. Fast jag fattar inte om det ens gör någon skillnad. För man skulle typ välja tre olika dörrar som hade olika titlar på liksom... ja, perks kan man väl säga det. Till exempel typ du kan bli en bättre engineer. Jag kan inte prata. Jag kommer inte ihåg allting. Men... så valde man lite olika liksom, vägar att gå. Och sen så vet jag inte om det gjorde någon skillnad överhuvudtaget. För jag har inte märkt att det gjorde någonting speciellt. Men det är väldigt flummigt. Men det är också gulligt just för att det är ett gammalt spel. Det är kul att lida igenom det.
System Shock 2. Flummigt men gulligt.
Ja, precis. Men det är inte läskigt. Det känns ju bara lite dumt så här. Den första typ så här, jag vet inte om de är zombies eller zombier eller vad det nu är. Jag vet, människor som blir styrda av någon typ av AI, jag vet
ja,
inte
men
vad det är.
Precis, det är cyborg-zombier kontrollerad av sådan.
Ja, precis. Och de dyker ju bara upp helt random, så här, ingen så här introduktion riktigt. Men ja, nej, jag ska se hur det går. Det är underhållande, men jag tappade intresset ganska fort, tyvärr. Så får vi se.
Ja, det kanske har blivit så att System Shock 2 har gått från att vara ett underhållande spel till att snarare bli ett spel som man bör spela för att utbilda sig själv i spel.
Ja, det känns inte som att det har åldrat så jättebra jämfört med vissa andra spel. Mm. Så, ja.
Ett viktigt men föråldrat spel.
Ja, precis. Så får se när remaken kommer så kanske jag hoppar på det istället.
Ja. Och System Shock 3 som vi snackade om i förra avsnittet. Gå tillbaka och lyssna på det, alla lyssnare. Ett varv till. Ja.
Yes. Jag antar att jag i slutet kan snacka lite grann. För jag har snackat mycket om Valorant.
Det
har
du. Det
är släppt nu på riktigt. Nu är betan över. Det finns saker att prata om.
Ja, du får gör ditt bästa.
Jag glömmer lite grann. Sandra, har du varit med när jag snackat om det? Eller har det varit under din lilla hiatus? Känner du till Valorant? Eller har du lyckats lista ut vad det är när jag snackat om det ändå två gånger det här avsnittet redan?
Nej. Det är väl något typ av Overwatch-liknande spel?
Nej!
Får jag fråga, är det ett MOBA?
Nej! Det är det inte.
Men man har väl Ultimates?
Jävla Victor. Valorant är Riots senaste spel och Riots första spel som inte utspelar sig i League of Legends-universumet. Så det är utvecklat av bland annat gamla CSGO-proffs. Och det är alltså det är basically CS fast med abilities. Så det finns en CS möter Overwatch för att man har abilities och ultimates. Men det är så mycket mer CS än Overwatch, så att jag snackade om det i avsnittet när Per var med för två avsnitt sedan, att man kan se på spel nya spelare som kommer från Overwatch in i det här, man kan se vilka som kommer från CS, och de som kommer från CS är ju de som frodas och tar sig någon match liksom, överlever en match utan att helt gå åt helvete. Ability spelar inte så mycket roll som att kunna hålla en vinkel, att spela taktiskt och att ta sig fram metodiskt genom det. Så nu är det släppt och vad som kommer med releasen som inte fanns i betan är bland annat en ny hjälte. De ville ha två stycken nya hjältar men en av dem fungerade inte, så vi vet inte någonting om den. Jag tror att den karaktären heter Sabine, för att det finns massa karaktärer som har snackat om Sabine under betan. Voiceline som inte finns nu av någon anledning. Men det har kommit en ny karaktär som heter Reyna som har kanske den mest komplexa uppsättningen av abilities av de hjältar som finns. Så alla har tre stycken abilities och en ultimate. Där alla har en ability som på något sätt går att använda flera gånger per runda. De andra måste man köpa till sig och då har man en låst amount av dem. Och ultimate som man jobbar sig upp. Så varje gång du dödar någon, varje gång du dör, varje gång du planterar en bomb eller defusar en bomb eller plockar upp vissa orbs som finns på kartan, så får man en poäng som leder upp till sin ultimate. Och får du 6 eller 7 av den här poängen så har du din ultimate redo. Som ofta då är någonting som verkligen kan turn the tide. Så den nya karaktären Reyna har istället, hon har fortfarande tre stycken abilities, men två av dem delar poängantal som man, alltså, antal gånger man kan använda dem. Så hon kan, efter hon dödar någon så, eller om det är efter någon dör, jag är inte helt säker för jag har inte låst upp den här karaktären själv, men efter någon dör eller hon dödar någon så dyker upp en liten orb ovanför liket som hon kan, om hon är snabb nog och inte timern går ut, så kan hon antingen absorbera det här och heala sig själv. Hon kan även då en overheala lite i så här Quake-fashion och få 50 mer HP än man vanligtvis har, vilket gör att man kan överleva vissa headshots.
Overshield.
Precis. Eller så kan hon med samma poängpool kan hon också bli temporärt invulnerable, eller odödlig. Så man kan, vilket är en big deal i det här spelet. För att om du blir skjuten på, så det lönar sig inte att springa iväg eller försöka akta sig. För om du blir träffad av skott, oavsett vilket vapen det är, så förlorar du 50% av din movement speed. Så du är mer eller mindre låst på plats och kommer bli dödad. Så om du fokuserar på att springa iväg så kommer du dö. Blir man engaged så måste man sätta sig ner och börja skjuta och se om man överlever. Men med den här karaktären Reyna och en annan karaktär som är Jet, så har man möjlighet att ta sig undan med just abilities, för att man kan flytta på sig snabbt. Vilket är en intressant grej. Hennes ultimate gör också att hon kan använda de här abilitieserna hur mycket hon vill. Kräver fortfarande att hon dödar någon. Men då blir hon även, istället för att bli odödlig, så blir hon osynlig när hon absorberar en orb. Så då kan man helt, alltså, positionera om sig utan att fienden vet vad som händer och skjuta ihjäl dem. Och det är lite ett ramaskri kring den här karaktären och att den är broken och så vidare. Så vi får se hur länge hon överlever i patchar eller om det kommer justeras.
Odödlig osynlig låter lite som förvirringen angående superstjärnan i Super Mario Bros. Jag tror att det var instruktionsboken, svenska instruktionsboken, där det stod att när Mario tar stjärnan blir han osynlig. Men han blir alltså invisible, alltså, inte invincible. Eller invincible, ja. Inte invisible.
Ja, precis. Jag tror att det där är det klassiska misstaget, att det var någon som läst... Alltså, jag känner inte till det här, men det låter ju bara som ett misstag jag skulle ha gjort i mina yngre dagar, att läsa fel på ord. Att det är bara ett översättningsmiss, liksom.
Mm.
När det kommer till Mario Bros. Andra grejer med Valorant, det har varit ganska stormig release som stora spel som släpps har, speciellt när det är online endast och har med server att göra. Det har varit väntekör för att komma in, speciellt första dagen. Det har varit problem med... Så det finns progression. Så det finns 11 stycken olika agenter man kan spela. 5 stycken som alla har tillgång till i början. Sen så kan man, när man får XP efter matcher och sånt, så kan man låsa man bland annat upp till 2 stycken karaktärer du kan välja fritt. Och sen så måste man aktivera kontrakt på dem som är kvar och spela massa matcher för att låsa upp dem också. Och just den här XP-progressionen är lite wobbly för tillfället. Så att, exempelvis så finns det typ dailies och weekly quests som typ vinn 10 matcher. Och så jag var ett tag på att jag hade vunnit 1 av 10. Sen så körde jag massa, men jag var fortfarande på 1 av 10. Och sen några till så var jag på 6 av 10. Så det finns lite problem där också. Så det verkar som att det är mer, eller det är kanske dumt att säga, men det här klassiken att det var en högre last än de väntat sig. Eller så är det bara att högre last än vad servrar faktiskt kan hantera. Eller så är det mer troliga svaret, det är precis så mycket last som de väntar sig, men de förväntar sig att det är många som kommer falla bort, så att när de väl faller bort så har de serverinfrastruktur tillräckligt för att alla som fortsätter spela kommer kunna spela utan problem.
Mm. Om man väl står ut med skiten i början.
Precis. Och någonting som saknas just nu när de vill få saker att bli stabila är att det finns inget rankat läge. Så det kom en bit in i betan, i alla fall när jag hade börjat spela så fanns det ett rankat läge man kunde spela. Men det finns inte här nu, vilket är lite tråkigt för att man blir ibland ihopparad med spelare som är på en helt annan nivå än jag någonsin kommer vara. Så då är man lite fast där i en match i en halvtimme, 45 minuter. Där man bara dör och inte har så roligt för att de inte kan spela rankat och möta folk i sin egen nivå, på sin egen nivå.
Mm. Du har fortsatt roligt med Valorant.
Oh ja, det är mitt nya knark. Och jag kollar lite på tiden nu. Jävlar vad vi har dragit över.
Är det klart?
Ska vi ta våra 2 kommentarer och sen dra åt helvete?
Det är väl det vi gör allra bäst.
Amen. Jag kan börja med den första här som är färsk från Björn eller BJ3ren på Instagram,
ja,
som skriver följande. Jag får passa på att hylla både Per och Elisabeth för mycket fina gästspel. Men störst eloge ska ju Viktor och David ha som outtröttligt håller oss sällskap i eten. Hoppas Sandra kommer tillbaka också. Ja, önska och du ska få. Så här fortsätter han. Och sist men inte minst, tack för att ni har lagt upp arkivet på Spotify. Jag har redan hört alla avsnitt en gång löpande över tid. Men nu får det bli en vända till. Aldo och Robin borde ni också försöka få med på gästspel också. Om man får vara så girig.
Tack så mycket.
Ja, tack. Det var väldigt fint.
Ja. Återigen sjukt i huvudet att folk lyssnar på den här podden från början.
Ja.
Den är fan 8 år gammal.
Man blir glad varje gång man får en kommentar.
Ja. Och det är ju ett lite märkligt projekt att lyssna om alla avsnitt. Just de första avsnitten från 2012. För då får man alltså spelnyheter från 2012.
Ja, det är sant.
Kan man göra.
Ja.
Om man vill.
Ska jag ta nästa då?
Det kan du göra. För
den har vi sparat till dig, Sandra.
Ja,
för den här är från... Är den från förra avsnittet?
Nej, vi skrev att den var från förra veckan för 3 veckor sedan, tror jag.
Okej, då är Oscar 123 Larsson har lämnat en kommentar för kanske 3 veckor sedan då. På tal om skräck point and click så kan jag rekommendera ett spel som heter Franbo. Har inte spelat det själv men har kollat på delar av en Let's Play och har i princip bara hört bra saker om det. Jag har dessutom spelat ett annat spel av samma utvecklare som var väldigt bra, som dock inte passar in i genren. Trevlig podd förresten.
Tack så mycket.
Jag har hört och sett väldigt mycket om Franbo, men jag har faktiskt inte själv spelat den.
Det är ju svenskutvecklat, Kill Monday Games tror jag heter det.
Ja, precis.
Vet att jag följer dem på Twitter, tror jag. Jag vet inte om jag har sett så mycket från dem på senare, men var lite interaktioner way back when.
Ja.
Och det var så. Väl alltså avsnittet, om jag har rätt. Ja, det var ett par avsnitt bakåt helt enkelt, som vi snackade skräck och point and click.
Ja, just det. Det var nog precis innan jag tog en paus, tror jag, kanske.
Ja. Sen har den kommentaren legat och gottat till sig.
Mm, marinerat lite.
Ja, fortsätt jättegärna att kommentera. Och om ni vill så kan ni göra som Björn och lyssna om alla avsnitt från allra första början. De ligger på Spotify om man vill lyssna på dem där. De ligger på andra ställen om man hellre vill lyssna på andra ställen.
Men hur kommenterar man då? Jo, så här kommenterar man. Man kan lämna en kommentar på vårt Instagram-konto som heter Tredje gången podd. Eller så kan man skriva till oss privat på Twitter där jag heter @AidSpain.
@Victor_Sjöström.
@Sandified heter jag.
Det är vi det. Då så. Då får ni alla ha en trevlig helg. Både podcastkompanjoner och lyssnare.
Ja. Ha det bra allihopa.
Kul att ha dig tillbaka, Sandra.
Ja. Tack så mycket.
Lyssnare, kom ihåg att donera till Black Lives Matter.
Ja, gör det.